Vi ber att du ska verka med ditt ord. Vi ber att du ska ställa saker till rätta i våra hjärtan. Hjälp oss att rätt förstå liksom vad du vill med oss och vad du tänker och hur du ser på oss. Och, Herre, måla frälsningen. Måla Jesus för varje öga. Helige Ande, måla Jesus för varje öga. Vi vill ha rätt bild av dig. Vi vill inte ha vår bild, vi vill ha din bild. Vi vill inte liksom ha vår uppfattning utan det anden uppenbarar. Och jag bara ber Gud för alla här inne. Jag ber att vi ska gå hem med en känsla av att saker har lagt sig till rätta. Jag såg hans ansikte. Jag lärde känna Jesus lite närmare. Jag ber Gud för hela Prisma-gänget, för både Ekumeniakyrkan och Korskyrkan. Tack för en ljus framtid. Jag profeterar liv och jag ber att många ska bli komma till tro i Götene och den här regionen. Jag ber att många ska bli frälsta och räddade undan domen. I Jesu namn, kom Herre och rädda. I Jesu namn, vi längtar efter din återkomst Jesus. Vi suktar, vi trängtar, vi säger Maranatha, våran Herre Jesus kom. Men tills dess, Gud, låt oss plundra helvetet och fylla himlen. I Jesu Kristi namn, smörj oss med helig ande. Ge oss nåd att nå dem som inte känner dig. Men för att kunna presentera det så behöver vi ha koll på grejerna. Och därför ber dig Gud att du ska hjälpa oss med det. Ikväll på ett särskilt sätt. I Jesus namn, amen. Amen. Hey bye guys. Alltså vilken änglalik röst den här tjejen har. En applåd och kärlek och respekt. Patrik, vad tung du var när du höll micken. Jag bara kände, what a preacher is coming up här. Alltså. Jättebra. Tack för det du delar. Först, stort tack Mikael. Det var liksom snabba svängar. Mycket har ju kastats om i livet när corona kom. När mars månad allting stängde, jag var på flygplatsen i Luleå och så bara okej, det här blir sista planet liksom, alltså så här, och samma vecka tror jag det var så här, samma vecka där så varenda grej hela sommaren städades. Igår ringde Norge, i mars avbokades en grej i Norge i mars. Alltså vi vet inte hur länge det här kommer vara. Det är klart att gör man det jag gör och helt beroende, förstår man rätt, av sån här grejer, då tvingas man ju tänka annorlunda, eller hur? Så jag är otroligt tacksam. Alltså, så här är det. I varje utmaning så kan man välja att se det så här, som en jobbig grej, eller ska man välja att se möjligheter. Och det är jättesvårt när man är i det, men Gud kan hjälpa en. Och sen om man har bra polare runt omkring sig så kan man också få hjälp att se saker klart. Liksom. Så jag tänkte, det var min fru, hon säger, alltså, men alltså, hitta en ny plattform då. Alltså gör något. Jag bara, vad ska jag göra? Ja, men jag har ju min podd, liksom. Kan man göra något av det? Och så hörde jag någon undersökning liksom, att 75% av alla ungdomar som börjar college i USA, 75% av alla ungdomar som börjar college, kristna ungdomar som börjar college, tappar sin tro. Och alltså det är jätteallvarligt. Det är superallvarligt. Och USA i mångt och mycket är ganska likt alltså väst här. Alltså den trend som är där kommer ofta hit. Så det är jättealarmerande. Det visade sig vara tre saker som gör att kristna ungdomar tappar sin tro. Släpper sin tro trots att de uppväxer i det. Nummer ett, för lite kompisar i kyrkan. Superviktig grej alltså. Nummer två, alltså socialt, att man tillgodoses socialt. Nummer två, andliga upplevelser. Alltså vi behöver ha många, mycket läger, mycket prismakonferenser. Är du med? Gå fram på förbön varje gång, Gud möt mig, duscha mig. För det gör något med dig när tuffa grejer kommer. Då kommer du ihåg vad Gud gjorde med dig när du grät de där tårarna på Prisma när du var ung. Då kommer det hålla dig borta från flörten senare i livet. Fattar ni? Det hjälper oss. Andliga upplevelser är viktiga. Vi behöver möta Gud. Och nummer tre, att man stimulerar intellektet. Alltså att tro och logik funkar. Går ihop. Jag får ihop det med tro. Och ju mer man bemöter, desto säkrare blir det att ungdomarna är kvar i kyrkan och blir de unga vuxna sen. Och sen blir de barnfamiljerna och sen blir de liksom bärare av det nya, alltså fattar ni? Så då tänkte jag så här, okej, när jag hörde det tänkte jag, Gud snälla, vad kan jag göra? Vad kan jag göra? Vad kan jag göra? Och då ringer en radiokanal. Häftig Gud är. Som har 7 frekvenser i Sverige. En i Götene, by the way. Radio Hope. Ja, precis. Det sa Göran till mig förresten. Han skulle hälsa om det. Just det, jag glömde säga det. Det finns ju en här. Ja, just det, precis. De ringde mig. De har 7 frekvenser i Sverige. De kör så här mycket grejer. Och då sa jag, alltså, vad gör du liksom nu? Jag bara, allt är borta liksom. Vad ska jag göra? Den här tanken har jag. Tänk om vi kan göra poddar som besvarar svåra frågor. Som riktas till unga vuxna. Som riktas till Tiglet 18 år. För Tiglet 18 år är hungrig på Gud men måste få ihop grejerna. Hur dinosaurier och istiden funkar. Alltså så här, alltså kan vi liksom göra något för honom? Typ så här. Jag tänker mig själv, vill gå med Gud, vill inte tappa tron. Jättejobbigt i skolan när lärare lägger fram grej efter grej. Hur ska jag tackla det här? Fattar, ni fattar, eller? Och så bara, okej, då kan jag kanske göra någonting. Och då bestämde vi, ja men vi gör en apologetse, alltså kristendomsförsvarsgrej. Poddar 4 delar som heter Hur kan jag veta? Hur kan jag veta? Och så fullföljs. Har någon hört på dem? Är sant? Ja, grym, mannen! Ni som inte har hört, ni får jättegärna lyssna om ni vill. Men då är det alltså Hur kan jag veta? Och så punkt, punkt, punkt. Och så fortsätter serien. Mycket inspiration av Ravi Zacharias, tyngaste apologeten som nu är i himlen hos Jesus. Men mycket inspiration fick jag från honom och en serie han har gjort. Hur som helst så kallades första delen Hur kan jag veta att Gud finns? Alltså det, bara den grejen. Det, 86% av jordens befolkning tror på Gud. 86% tror på Gud, alltså någon Gud. Och så i Sverige ska vi veta bättre. Vad snackar du om? Alltså 86% tror, varför ska du tro att du är bättre? Bara dåren säger i sitt hjärta att det finns ingen Gud. Psalm 14. Det är dårskap att säga att inte Gud finns. Det är liksom, det krävs mer tro att ingenting har skapat det än att tro att Gud har gjort det. Alltså jag imponeras av de som inte tror på Gud. Jag bara, vilken tro du har alltså. Jag önskar jag hade din tro. Hur kan du ens tro att ingenting blev någonting? Alltså, förstår ni? Så hur kan jag veta att Gud finns? Och så använder jag så här. Jag försöker prata på ett sätt så att alla fattar. Jag tänker så här, min dotter 14 år ska förstå det här. Och sen då del 2, hur kan jag veta att Bibeln är trovärdig? Alltså vi bygger hela vårt liv på en bok. Du behöver veta att grejerna är sant. Alltså det är sant det här. Så här, det har hänt liksom. Nummer 3, hur kan jag veta att Jesus är enda vägen? Och då är det mycket tankar på, det är många som klagar på kristendomen att vi är så exklusiva. Så, ni ser att det, tänk om någon är muslim och är uppriktig i sitt sökande i ett muslimland och finner islam för att de växer upp i islam. Du vet, hur kan Gud förneka dem? För de vet ju inget annat. Hur kan du säga att Jesus är den enda vägen? Det låter ganska hårt, exklusivt. Så här. Lyssna på 3:an. 4:an. Nu ska vi säga hjälp mig Gud. Eller Prisma. Hur kan jag veta att
Gud älskar mig?
Gud älskar mig! Habibi, tack så jättemycket. Hur kan jag veta att Gud älskar mig? Och då pratar jag om lidande. Hur kan jag veta att Gud älskar mig trots att jag lider? Folk är sjuka, folk dör. Böner besvaras. Förstår ni inte så här, hur möter jag det? Och så gjorde jag så här research, för det var så poppis, det var sjukt poppis. Så folk började mejla till radiokanalen att de har kommit till tro. 2 tjejer döper jag på söndag som ett resultat av att de har kommit till tro genom de här. De mejlar mig i DM på Instagram. Helt crazy häftigt. Alltså det bara, nu får jag ihop det, skriver ena. Jag åkte hem till dem i förrgår. De bor i Skärholmen, förort i Stockholm. Jag åkte hem till dem, en av tjejens man var också där. Och vi pratade och vi samtalade. Och så landade vi i att jag ska döpa dem nu på söndag. Och så frågade ena då, du har också hört någon annan podd där du pratar om andedop. Kan du andedöpa oss också? Då skriver jag, då sa jag där, det är precis det jag håller på med. Så de ska bli troendedöpta och andedöpta på söndag, amen. Så gjorde en research, liksom, finns det intresse att höra mer? Och då gjorde jag, och då var det 130, alltså på 2 dagar kom det in 139. Alltså, jag tyckte det var ganska coolt. Alltså ni vet när man skriver en på stories här. Skriver folk, jag vill veta om det här. Jag vill, hur kan jag veta? Och så, vad vill du veta? Och så var det 139 alltså, svar. Och de, jag tänkte, jag tar de två mest ställda. Och så gör jag två nya avsnitt. Alltså jag kan snacka, det tog många veckor att göra en. Alltså det är ingen så här plock. Utan det tog lång tid. För att det ska bli riktig kvalitet. Riktig kvalitet, som den där kebabpizzan där, du vet. Som du ska ta mig till imorgon, by the way. Ja. Så då gjorde jag, och jag blev själv fascinerad över vilka frågor som ställs. De två mest ställda frågorna var, hur vet jag att Gud hör böner? Det var kanske väntat. Det är många som undrar det. Alltså att bön fungerar. Och det andra, det var jag förvånad över. Hur kan jag veta att mina synder är förlåtna? Det tycker jag sa något om hur dåligt folk mår. Hur kan jag veta att verkligen mina synder är förlåtna? Så avsnitt 5 heter, hur kan jag veta att mina synder är förlåtna? Alltså verkligen förlåtna. Att Jesus tog dem. Och nummer 6 då, mina böner är att Gud hör. Att Gud hör bön eller något sånt där. Gud talar, tack så jättemycket. Du hör. Det har varit en hit. Och jag vill peppa dig, om du kan lyssna. Det är bra för dig att veta att det här håller. Idag kommer det bli i lite samma tema. Jag kommer inte vara the evangelist som springer runt och bara klättrar på allt. Utan jag vill verkligen så här sakligt förklara en grej som jag tror kommer hjälpa er. För den har hjälpt mig jättemycket. Jag vill prata idag om frälsningen. Frälsningen. Så det här kommer du digga fett. Du kommer ångra dig om 10 minuter att du inte började ta anteckningar. Så jag säger det nu. Anteckna. Man kan ta en ny sida på mobilen, du vet, anteckningar. Och så kan man anteckna. Just det, medan ni håller på och letar och grejer vad ni ska anteckna på. Jag har skrivit en bok, Döpt i helig ande och eld. Den finns där ute. Igen, alltså alltid när jag skriver grejer, när jag pratar. Jag försöker tänka att jag pratar till Tiglet 18 år. För jag blev frälst när jag var 17. Jag hade 45 miljoner frågor om allting. Varför frikyrkan är si och katolska kyrkan tror så. Och hur är det egentligen med mina synder? Så här. Och jag var rädd för anden. Jag var rädd för tungotal. Jag var rädd för andliga grejer. För att jag hade gått till pingkyrkan några gånger och sett wacko stuff. Låt oss prata klarspråk alltså. Jag såg grejer som fick mig att tänka, så där vill jag inte bli, för jag vill inte bli konstig. Och då tolkade jag att om du öppnar dig för Gud, Guds heliga ande, då blir du märklig. Och lite så här konstig för polarna. För att min fru växte upp med känslan hela sitt liv av att hon var lite udda. Jag bara, hur kan det vara så att vi blir udda av att vi fylls av Gud? Så jag höll det på distans också för att jag hade sett YouTube-klipp på en kille med vita kläder, vit kostym, putta folk när han ber för dem. Jag bara, vad är det här? Är det show eller vad är det här? Alltså jag fick fördomar kring det andliga och förbön. Därför vart jag väldigt mån om att i gudstjänsterna ta bort förbön, ta bort de här grejerna, håll sakerna plain, bara säg som det är så folk blir frälsta. Tills jag förstod att det inte är Gud som är konstig, det är människor som är konstiga. Alltså, och med det sagt vill jag inte kasta skugga över någon hur de beter sig när Gud fyller dem. Ibland kan det vara bekräftelsebehov och att de är osäkra egentligen, men vill ha lite bekräftelse. Nu ser alla mig. Jag säger inte att det alltid är så, men jag säger ibland kan vi göra saker där vi tar bort lampan ifrån Jesus för att vi vill att folk ska titta på oss just nu. Det är inte Gud. Hur vet jag om Gud rör sig i ett rum? Om allt fokus är på Jesus, då är det Gud. Då är det Guds ande. Guds ande pekar aldrig på en människa. Guds ande pekar bara på Jesus. Så om det är Jesus vi tänker på, Jesus vi fylls av, Jesus vi inspireras av, när andra möter Gud, då är det Guds ande. Men om det fokuset är på allt, så här, då behöver vi kanske öva oss i självbehärskning. Så här. Boken handlar om andens gåvor, att du kan tala i tungor, att Gud vill använda dig i profetisk gåva. Men var inte rädd för anden. Anden är det bästa som kan hända dig. Efter frälsningen, andens dop, det absolut viktigaste som kan hända en kristen. För att det är anden som gör det möjligt för oss att bli lika Jesus, förstå Bibeln, men också kunna evangelisera för andra och berätta för dem om Gud. Du behöver anden, mannen och tjejen. Du behöver anden. Så jag skrev den här för att jag var rädd för anden. Jag skrev den för att ta bort rädsla för anden. Han är inte konstig, han är det bästa som kan hända dig. Och sen möter Gud oss olika. Jag vill bara säga det. Jag har 3 barn. Olivia var här på Prisma med mig sist, hennes kompis. Och hon ville så gärna hänga med faktiskt nu. Hon älskar det här stället, verkligen. Hon har varit kär i er. Hon och hennes kompis. Och, ja, vad skulle jag säga om det? Ja, men just att jag har 3 barn. De har olika vägar till deras hjärtan. Alltså Olivia, jag möter henne på ett sätt. Leona på ett annat. Eliamo på ett tredje. Jag kan inte bygga Lego med Leona. Jag kommer inte nå fram om jag gör det. Jag gör det med min grabb. Men jag lagar mat till Leona. Vägen till hennes hjärta är magen. Så här. Ja, men förstår, vi har olika sätt. Vi har olika kärleksspråk. Jag är pappa till mina... Det är samma familj, samma pappa. Men olika vägar till deras hjärtan. Gud är din pappa. Han vet vägen till ditt hjärta. Därför ska du inte jämföra dig hur hon möter Gud och jag möter Gud. För att Gud vet vad jag behöver just nu. Förstår ni vad jag menar? Jämför. Oj, varför talar inte jag i tungor? Jag måste pressa fram det. Hey guys, bara nyckel i andedopet. Slappna av. Låt Gud göra det. Sluta hjälpa Gud. Förstår ni vad jag menar? Mycket viktigt. Slappna av. Bara slappna av. Jag sa det i Skellefteå. Andens dop. 10 stycken ville ibland döpta. De var typ 40 i rummet och det var 10 personer. Och så bad jag för var och en. Jag sa till dem, slappna av. Din uppgift, bara slappna av. Låt Gud göra det. Alla 10 började tala i tungor. Och vi gjorde ingenting. Vi fick inte lägga händerna. Alltså, visst är det häftigt? Var det blixtar och dunder? Nej, det var bara Guds ande rörde dem på olika sätt. En grät, en skrattade, en satte sig ner. En kände ingenting. Men 2 timmar efter började tala i tungor. Alltså... Vi möter Gud olika. Just saying. Köp boken, den blir grym. Jalla, nu ska vi börja det här också. Frälsningen. Har jag sagt att jag är jätteglad att vara här, eller? Ja. Härligt. Frälsningen. Om du vill skriva en rubrik så kan du bara skriva frälsningen. Jag tror jag har ett gäng bibelord, va? Jag har typ så här hur mycket som helst. Här kommer ett ämne. Ett bibelord, Romarbrevet 10:13. Snälla så här, luta dig in jättemycket för det här kommer hjälpa oss. Ty var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Ty var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Bibeln är inte skriven på svenska. Bibeln är skriven på ett annat språk. Och det är grekiska, i alla fall Nya testamentet. Grekiskans ord för frälst är... Sotso. Typ så uttalar man det. Jag tror ni får det bakom mig nu, va? Sotso på bibellexikon betyder så här. Alltså om man unfold det ordet, då betyder det to save, keep safe and sound, to rescue from danger or destruction, to save a suffering one from perishing, to preserve one who is in danger, to deliver from penalties of the judgment. Här kommer en väldigt bra citat. To make one whole, spirit, soul, body. Det där är jätteviktigt. Frälsningen är alltså för din ande, själ, men också din kropp. 2 punkter om den här grejen. Här kommer punkt 1, ni får den där. Jag kommer strax använda den här. Frälsningen är evig. Evig. Och jag har skrivit så här under, dåtid, nutid, framtid. Ordet evig, får jag bara packa upp ordet evig, vad det betyder. Romarbrevet 6:23, syndens lön är döden, men Guds gåva är, kan ni alla säga det med mig? Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. 1 Johannes 2:25, detta är vad han själv lovade oss, det eviga livet. 1 Johannes 5:13, detta skriver jag till er för att ni ska... veta, Inte hoppas, inte ana, utan veta. Det här är bland mina favoritbibelord. För att det är ingenting jag gissar. Jag kan veta att jag har evigt liv. Vilka? Ni som tror på Yeshua Yamashir som hängde på det där korset. Amen. Visst är det tungaste? Så, Gud är evig. Gud är evig. Hans frälsning är evig. När vi tänker på evighet, jag vet inte hur det är för er, men jag tänker framtid då. Jag tänker framåt då. Typ så att det som kommer komma. Det är i alla fall vad jag tänker när jag tänker evighet. Definitionen av evig, att Gud är evig, betyder så här. Gud har alltid funnits och kommer alltid att finnas. Alltså han har alltid funnits då. Och han kommer alltid finnas fram. Och inte bara det, han finns just nu. Ordet evig är trefaldig och kan definieras till tre tider. Hör, låt mig bara visa er kort. Uppenbarelse, alltså det är fett mycket bildord. Jag kommer mangla alltså. Det är jättemycket bildord, men det kommer gå fort. Första kapitlet i Uppenbarelseboken, vers 4. Nåd vare med er och frid från Gud, honom som, här kommer tre tider, han som är, var, kommer, tre tider, är just nu, var, då, kommer, framtid. Uppenbarelseboken 1:8, jag är alfa och omega, alltså första sista bokstaven i grekiska alfabetet, säger Herren Gud, han som igen, är, var, kommer. Till och med änglarna diggar det här uttrycket så mycket så de ropar det till varandra i himlen när de sjunger. Uppenbarelseboken 4:8. Dag och natt säger de utan uppehåll. Helig, helig, helig är Herren Gud, den allsmäktige. Han som var, är, kommer. Uppenbarelseboken 11:17. Okej, om ni håller på att tjata, ni får mer. Vi tackar dig, Herre Gud, allsmäktig, du som är, var. Okej, då en till. Uppenbarelseboken 16:5. Rättfärdig är du som är, och som var, du helige. Här kommer ett annat uttryck på de här tre tiderna som Hebreerbrevet säger så här: Jesus Kristus är densamme igår, idag, evighet. Gud, han är begynnelsen, han är början, han är slutet, han är änden, han är A, han är O, han är evig. Och hör, det han ger till oss är också därför evigt. Det är evigt. Det frälsningen han ger är evig. Okej, nu ska jag rita. Så, tre spalter. Jag skriver så här. Först skriver jag så här. Dåtid. Nutid. Ni kommer alldeles strax få så här. Aha, upplevelse. Det kommer bli jättebra. Jag älskar det här. Tid. Just det. Dåtid, nutid, framtid står det nu. Okej. Okay. Så, nu tar vi de här bibelorden vi läste. Vi läste var, är och kommer. Okej. Okay. Dåtid är var. Är. Och. Det här har min dotter lärt mig att man ska förkorta. KMR kommer. Vi tar det här Hebreerbrevet sa. Vad sa Hebreerbrevet? Kommer ni ihåg det? Jesus Kristus är densamme igår, alltså det är dåtid liksom. Idag, det är nu. Och framtid, det var i evighet. Okej, okay, så vi fortsätter. Nu tänker jag prata om frälsningen. Frälsningen. Hur går det här ihop? Jo, hör. Jag har blivit frälst. Dåtid. Har blivit. Men hör, nu kommer det jättekonstigt. Jag håller på att bli frälst. Jag ska snart förklara vad jag menar. Jag håller på att bli frälst. Och framtid, hur tänker jag nu då? En dag kommer vi att bli frälsta. En dag, igen, kommer vi bli. Jag har blivit, Jag håller på att bli. En dag kommer jag bli. Okej, vad menar jag? Jo, hör, du är tre delar. Du är ande, själ och kropp. Frälsningen är trefaldig. Din ande har blivit frälst. Ande. Din ande är född på nytt. Gud har flyttat in i ditt hjärta. Du är andligt levande. Hör, du kommer inte få en bättre ande i himlen. Du är redan perfekt. Förstår du det? Din ande är redan perfekt. Du är redan perfekt i Guds ögon. Varför då? För att du är i Kristus nu. Det finns ingen fläck på dig. För din ande är perfekt. Du är på nytt född. Din ande är top notch. Du får inte en bättre grej i himlen. Du är redan perfekt. Detta är tungt alltså. Men hör, min själ är kaos. Vad är själen? Mina tankar, känslor och min vilja. Där är kampen så länge vi är på jorden. Så frälsningen jobbar vi också med under vårt liv. Vadå? Jo, att mina tankar, mina känslor, min vilja vill inte alltid vad Gud vill och känner inte alltid rätt känslor utan dras mot synden. Fattar ni? Det är själen kampen är. Det är där djävulen skickar sina pilar. Han vill att du ska tänka orent. Han vill att du ska tänka dåligt om dig själv. Han vill, när det går förbi en snyggare människa än dig, så vill djävulen säga till dig, kolla vad fin hon är, vad ful du är. Alltså han vill hela tiden hacka på vår själ. För det är där kampen är. Hela tiden. Så jag håller på och jobbar. Och hur jobbar jag då? Jo, genom att jag låter mig liksom bada mig själv i Bibelns ord. Det hjälper min själ att hållas i balans. Att jag hör vad Gud säger om mig, vad Gud tänker om mig, vad Gud vill. Då blir det liksom det är det som frälser min själ. Hör, det här är det tyngaste. Vad är det som frälser min ande? Jesus blod. Vad är det som frälser min själ? Guds ord. Guds ord är det som räddar själen. Jesus blod är det som räddar vår ande. Korset räcker. Korset, Jesus blod, det räcker. Det frälser dig, det räddar dig. Men vad ska hjälpa vår själ? Ordet. Okej, så själen. Men här, en dag kommer vi få en ny kropp. Så anden, dåtid, är redan frälst. Du är frälst. Tacka Gud för det. Även fast själen är kaos. Och den jobbar vi med. Den jobbar vi med hela tiden. Och det är det som är köttet. Bibeln kallar det för köttet. Liksom köttets liksom gärningar. Och vi dras mot synd. Gud har inte problem med att vi syndar. Gud har problem med att vi vill synda. Och det är det som är så hemskt med oss. Att vi vill det. Och det är för att själen är totalt korrupt. Till och med Bibeln säger, lita inte på ditt eget hjärta. Det är korrupt. Så det säger, lyssna på ditt hjärta. Nej, lyssna på Guds ord. Kroppen, vi kommer få en ny kropp. När Jesus uppstod, då hade han en ny kropp. Och han gick genom väggen när han skulle möta lärjungarna. Det är så när dörrarna var stängda gick han in när lärjungarna var där. Med andra ord, den nya kroppen vi kommer få kommer vara bättre än Avengers. Vi kommer kunna gå genom väggar. Så även om du inte släpper in mig, jag ska in. Och jag ska äta min baklava, jag bara säger. Okej, här kommer synden. Nu ska jag prata om synden. Dåtid, nutid, framtid. Synden. Nu pratar vi om synden då. Jag skriver så här. Gud har redan betalat syndens straff. Okej? Okay? Straffet för synden blev lagt på Jesus Kristus. Och Gud kommer inte straffa det igen. Du är fri. Visst är det fantastiskt. Det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Varför då? För Gud, Fadern, har redan dömt all synd och hällt det på sin son. Det här är, alltså det rör mig till tårar när jag tänker på det. Jag är fri. Och den vetskapen producerar inte att jag vill synda mer, utan jag blir bara så sjukt tacksam att jag inte vill synda. Förstår du? Så syndens straff är lagd på Jesus. Det är dåtid, det är klart. Men hör nu, vi lider fortfarande under syndens makt. För så länge vi är på jorden så verkar synden. Alltså syndens makt ser vi ju hela tiden. Vi lider under syndens makt. Och hör, nutid, men framtid. En dag ska Gud utplåna syndens närvaro. Ser ni det? Så med tanke på synden, syndens straff, dåtid, syndens makt, kämpar vi med nu. Och så länge vi är på jorden gör vi det. Men en dag ska Gud utplåna syndens närvaro. Det kommer inte finnas några mera tårar, inga mer lidande, inga rullstolar, inga antidepressiva mediciner, inga liksom depression, inga sjukhus, inga begravningsentreprenörer, inga skilsmässoadvokater i himlen. Amen. Ingen separation, ingen ångest, inget sånt i himlen. Halleluja alltså. Okej, så här kommer nu konklusionen av det jag försöker visa er. Jag skriver två ord. Jag skriver så här, förstår. Okej, och jag skriver förstår inte. Oj vad jag skriver. Ni ser va? Förstår, förstår inte. Och då menar jag så här. När jag förstår det här, den dåtida sidan av Guds frälsning. När jag förstår vad Jesus har gjort. Hör nu, då får jag frid i nutid. Jag får frid, jag blir inte stressad. Jag får frid för jag vet att Gud är med mig. Jag får inte panik över att jag har syndat, utan jag har frid för jag vet att det Jesus gjorde var totalt. Amen. Men jag får också tro för framtid. Jag får frid idag och jag får tro för imorgon. Men när jag inte förstår den dåtida sidan av frälsningen, då har jag, vänta, ska vi se vad jag har skrivit. Då har jag press idag. Och jag har fruktan för imorgon. Gör dig själv en tjänst, ta fram din mobil och fota det där. Så du aldrig glömmer det. Snabbt medan ni fotar. Det finns tre sidor i Guds frälsning. Den är dåtid, nutid, framtid. Jesus, han var, är och kommer. Han är densamme igår, idag och evighet. Det är definitionen av ordet evig. Jag har blivit frälst. Jag håller på att bli frälst. Och en dag kommer jag bli frälst. Min ande är frälst. Själen jobbar jag med. Kroppen kommer en dag bli ny. Gud, straff, eller hur? Men syndens straff är redan betalad för. Det har redan hänt. Men syndens makt lider vi under just nu. Och en dag ska Gud utplåna dess närvaro. När jag förstår det där, att vad Jesus har gjort, då får jag frid idag. Och jag får tro för imorgon. Amen. Även om corona kommer, har jag ändå frid. Jag har frid. Jag är inte orolig. För jag vet att Gud kommer ta hand om mig. För jag har förstått vad Jesus har gjort. Och jag kommer få tro för imorgon. Jag vet att det kommer bli bra. Vi har den sista boken i Bibeln. Alltså vi har den sista boken, Uppenbarelseboken. Ingen religion har den. Vi vet hur det kommer sluta. Och vi vet att det kommer sluta rätt bra. Vi är den enda religionen som vet hur det kommer sluta. Och det kommer sluta väldigt bra för oss. Så om inte jag fattar det där, då har jag press. Hela tiden press. Press. Det är därför många är deprimerade. Det är därför många lever under mörker. Man känner press, jämförelse, sådana skitsaker som djävulen vill slänga på dig. Nej, nej, nej. Bara förstå vad Jesus har gjort. Då har du frid och tro istället för press och fruktan. Okej. Okay. Kolla. När du får ljus över det här. Då kan jag leva med det här. Och då får jag tro för framtid. Hör nu bara de här orden. Bara några ord. Vet ni hur många gånger Gud talar i dåtid om frälsningen? Alltså, om du åkallar hans namn, då har du blivit frälst. Inte ska, om du är duktig. Du har redan. Eller det här. Efesierbrevet 1. Du är accepterad. Det är redan klart. Du är redan accepterad. Du behöver inte jobba för det. Gud har redan accepterat dig. Eller det här. Adopterad. Inte att han kommer adoptera dig. Han har redan adopterat dig. Han har redan adopterat dig. Eller det här. Försonad. Jag är försonad. Alltså jag är redan försonad. Inte jag kommer bli försonad om jag... Jag är redan försonad. Åh, det här är så bra. Om inte du fångar det här, det jag säger nu, kommer du leva hela ditt liv med att försöka uppnå någonting. Här kommer ett citat. Hoppas du aldrig glömmer det. Frälsning är inget mål som ska uppnås, utan det är en gåva som vi tar emot. Frälsning är inget mål som jag ska springa mot. Frälsning är en gåva från Gud som jag bara behöver ta emot. Genom hela Bibeln beskrivs frälsningen som en gåva. Om jag tror och tar emot det Jesus gjorde för mig på korset, då blir jag frälst. Jag gjorde det när jag var 17 år. När jag var 17 år adopterade Gud mig. Gud accepterade mig. Gud förlät mig. Gud försonade mig. Gud rättfärdiggjorde mig. Gud räddade mig. Wow. Kolla nu, här kommer ett bibelord, långt, typ 7 verser kanske. Efesierbrevet 1. Kan alla ni hjälpa mig nu? Se alla ställen där det redan, alltså det är så här i dåtid, allting är redan klart. Fattar du? Inte så här du behöver jobba för, utan titta med mig nu, allting som redan har gjorts. Välsignade vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader som i Kristus har, inte ska, har välsignat oss. Kommer han välsigna oss eller har han välsignat oss? Har. Med all den andliga världens välsignelse, liksom innan världens grund blev lagd, har utvalt oss. Kommer han välja dig eller har han redan valt dig? I honom, för att vi ska vara heliga, fläckfria inför honom. Och hur skulle vi någonsin blivit fläckfria om inte det vore för Jesus blod? I sin kärlek har han genom Kristus Jesus förutbestämt. Kort vill jag bara säga, jag tror Gud förutbestämmer saker utifrån hans allvetande. Alltså att Gud har bestämt sig för oss innan vi bestämde oss för honom. Att vi ska tas upp som hans barn enligt hans vilja och sitt beslut, för att den härliga nåd som han har skänkt oss, inte ska, utan har. Han har redan gett oss nåd. Innan du ens försökte älska Gud, älskade han dig. Hur mycket mer tror du inte han älskar dig nu när du försöker? Bibeln säger absolut att vi ska arbeta med vår frälsning. Jag säger inte att vi ska bara slappa runt. Men vi ska arbeta på vår frälsning och vara rädd om vår frälsning. Men när jag förstår vad Jesus har gjort, då blir det lättare för mig att jobba med min frälsning. Det blir inte utifrån press att jag inte är riktigt tillräcklig, utan det blir utifrån att jag vill inte såra min Herre i relation liksom. Förstår ni? Okej, så vers 11. I honom har vi också fått vårt arv, inte ska få, alltså vi har redan fått, förutbestämt av honom som utför allt efter sin vilja. Vers 13. I honom har också ni, sen ni har hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning. I honom har också ni. Alltså jag kan ju bara fortsätta, eller hur? Det är så mycket alltså dåtid. Så. Jag är snart klar. Men jag vill bara säga. Första Korinther 6 radar upp en lista med syndare. Och låt mig bara säga. Alla var vi i den listan. Det som om Paulus skulle ha predikat här idag, då skulle han säga så här. Alla var vi i den listan, och så skulle han säga, särskilt jag. Och jag säger detsamma, särskilt jag var där i den listan. För alla har syndat, ingen är syndfri. Alla har vi syndat. Men efter den listan med syndare, så säger Gud vad han har gjort med oss i Jesus. Vers 11. Sådana har några av er varit. Alltså ni var det. Men ni har tvättats rena. Ni har blivit helgade. Ni har förklarats rättfärdiga i vår Herre Jesu Kristi namn och i vår Guds ande. Allting i dåtid. Det är typ mic drop och jag kan gå hem nu. Det här är så bra. Här kommer det sista. Nu när jag vet det här, vad gör jag nu? Hur ska jag leva mitt liv nu? När jag har förstått det här, vad gör jag nu? Så Lukas kapitel 15 säger eller beskriver tre förlorade objekt. Ett förlorat får. Har ni läst det någon gång? Ett förlorat mynt. Och en förlorad son. En man, han tappar bort sitt får, lämnar allt, hittar fåret. En kvinna vänder upp och ner på huset tills hon hittar myntet. Och en pappa som väntar på sin son som ska komma hem. Jag vill bara läsa en grej ur alla de tre. Vad alla tre gjorde när de hade hittat det de hade förlorat. Fåret, här kommer fåret, vers 5. När han hade funnit det blev han glad, lade det på sina axlar. När han sedan kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem: gläd er med mig, jag har hittat mitt förlorade får. Myntet. När hon hade hittat det samlar hon sina väninnor och grannkvinnor och sa: gläd er med mig, jag har funnit myntet som jag har förlorat. Här kommer sonen. Men fadern sa till sina tjänare: skynda er, ta fram den finaste dräkten och klä honom och sätt en ring på hans finger. Sko på hans fötter. Hämta den gödda kalven och slakta den. Nu ska vi äta och fira. För min son var död men har fått liv. Han var förlorad men nu är återfunnen och festen började. Har ni någon gång tappat något? Så jag bara tappar bort något liksom. Ja, hände senast i morse. Så här. Ja, men man tappar något och så hittar du det du har tappat. Mobil eller vad det är, nycklar. Håll med mig om att det är en otroligt skön känsla. Det är så lättnadskänsla när man hittar sitt skåpnyckel eller vad det är. Hör, vad är det första du gör när du hittar något du har tappat? Vad är det första du gör? Typ, eller hur? Vad var det första de gjorde när de hade hittat det de hade förlorat? Jag läste den här texten en dag. Många grejer har Gud gjort i mitt liv. Men by far av allting tror jag det här är bland det största Gud har gjort med mig. När jag en dag läser Lukas 15. Och så hör jag en röst säga: läs det igen. Och så jag förstod att det var den helige ande. Jag läser igen. Jag läser igen. Och så hör jag då: vad var det första de gjorde när de hittat det de förlorat? Och jag sa precis som er. De blev glada. Läste igen. Tredje gången. Läser igen. Alltså jag läser igen. Kände så här. Jag hör rösten nu med. Så här, jag läste igen. Och så samma fråga. Vad var det första de gjorde? Jag var: herre, de fira. De blev glada. Och då hör jag en rättelse. Liksom nästan en så här förmaning. Eller, nej, det var inte det första de gjorde. Jag bara: jo, du har fel. Du kan ju inte säga emot ditt eget ord liksom. Nej, det första de gjorde när de hade hittat det de hade förlorat var att de slutade leta. Det andra de gjorde var att de blev glada. För om du hittar din mobiltelefon. Vi säger att du hittar din mobiltelefon. Inte går du och leta vidare. Alltså så här. Alltså var är den, var är den, var är den? Hallå, du har den i fickan. Varför letar du vidare? Bli glad. Får jag säga en sak till oss? Varför är inte alla glada i frälsningen? När de har hittat den. Vet ni varför jag tror det? För många av oss har inte slutat leta. Jag vill alltid vara godkänt inför Gud. Jag vill liksom alltid jobba för det. Och när jag såg det där, Gud säger till mig: varför letar du tyglet? Du har det redan. Du är redan frälst. Sluta försöka jaga mina ögon. Du har det redan. Du har redan mina ögon. När rummet är fullt av folk, då säger jag bara dig. Och jag bara landar i att jag har det redan. Vet ni hur mycket press som släppte mitt hjärta? Vet ni hur mycket tro jag fick för framtiden? Vet ni hur mycket frid jag fick? Vet du hur mycket rädsla som försvann från mig för att jag var rädd att Gud skulle döma mig för saker jag har gjort? Jag lever i frihet tack vare att Guds ande uppenbarade för mig att jag har redan frälsning i fickan. Tack vare det Jesus har gjort. Sluta leta. Varför firar inte alla i lovsång? Varför lyfter inte alla händer? För de har inte slutat leta. Sluta leta. Börja festa. Amen. Älskade vän, du har det redan Jesus. Han älskar dig, han godkänner dig, han har adopterat dig. Det är redan klart. Det enda du behöver göra är att säga ja. Det enda du behöver göra är att säga ja till honom. Så har du det. Och då kan du sluta leta. Och så får den här lättnadskänslan. Tack Herre. Tack. Tack att du godkänner mig. Och du gör det för att det sonen gjorde på korset var godkänt. Det var fullbordat. Och jag är i honom nu. Och därför är jag godkänd. Amen. Älskade vän. Vi föddes alla med en längtan att bli accepterade av pappa. Vi föddes alla med förkastelse. Vi var alla bortkastade på grund av våra synder. Men Gud ville inte längre kasta bort oss. Så han sa till sin son: kan du ta det så att jag kan ta emot dem? För en helig Gud kan inte ha med synd att göra. Och Jesus säger ja. Och han betalar priset för dig och mig. Och därför kan Gud nu ta emot oss. För att hans son tog all straff. Gud ser ingen fläck i dig. Han ser bara något vackert i dig. Sluta räkna ut dig själv. Börja räkna med dig själv. För Gud gör det. Kan vi stå upp? Jag blir så sjukt berörd. För att varje gång jag berättar den här historien. Så är det som att jag går tillbaka till det rummet. Där Gud säger det här till mig personligen. Du föddes med en längtan att bli accepterad. Hör nu. Du är redan accepterad. Sluta leta. Du har det genom Jesus. Ska vi be? Fader, i Jesu namn, fyll det här rummet med en sån total frid. Jag ber att press ska släppa varje hjärta. Jag ber att ångest ska släppa sitt grepp. Jag ber att lögner som djävulen har talat till oss i våra hjärtan skulle bara rasera nu i Jesu Kristi namn. De vapen du har gett oss, Herre, har makt inför Gud att riva ner allt fienden har rest upp. Och genom det vapen du har gett oss, Herre, vill jag nu bara svinga med svärdet ditt ord. Och jag ber, Herre, att det fienden har ljugit i våra mörka timmar skulle bara raseras nu, slås sönder, smulas sönder, för att sanningen nu etableras i oss att vi duger, att du älskar oss, att vi är förlåtna, att du accepterar oss, att vi är adopterade och vi har dig till pappa och vi är släkt med dig. Heliga ande, kom. Bara kom, du som längtar, bara lyft dina händer till Jesus och säg till honom så här: tack att du har frälst mig. Säg det med dina egna ord. Bara be en egen bön. Bara säg tack att du har frälst mig. Alltså, hjälp mig att förstå det här. Låt det landa i mitt hjärta. Om du upplever att du har haft press. Liksom, att du har jämfört dig mycket. Och att du har jagat liksom, bekräftelse. Somliga kanske har jagat bekräftelse från sin jordiska far. Men jag vill bara säga. Din himmelske far. Din riktige far. Han accepterar dig. Oavsett hur det är just nu, så har Gud accepterat dig. Och kanske går du igenom det du går igenom för att du kanske ska hjälpa människor som har varit i samma dike. Kanske är det så att Gud vill utrusta dig och använda din smärta till hans ära. Istället för att låta smärtan göra dig bitter, låt den göra dig bättre. Kom heligande, rör vi oss idag, jag ber. Smörj förebedjarna. Låt den helige ande falla i det här rummet. Och Herre, jag ber om profetisk smörjelse nu. Över förebedjarna när vi ber. Bara säg till Jesus, överallt, vem du än är, bara säg till honom: Gud, fräls mig. Tack att du har frälst. Om inte du har bett den bönen, fräls mig. Säg det till honom. Rövaren på korset sa till Jesus, tänk på mig. Och Jesus sa, idag ska du vara med mig. Vad hade han gjort för att förtjäna det? Ingenting. Han har ju synd, han har svart bälte i synd liksom. Värsta syndaren. Han förtjänar inte alls. Han sa, tänk på mig. Ordet tänk på engelska är remember. Det är två ord. Det är översatt på svenska till tänk. Men ordet är remember, det är två ord, remember, alltså remember, två ord. Member är medlem, re är återlämma. Det egentliga ordet är återlämma mig. Kan du koppla in mig igen? Alltså han bad om frälsning, inte en tanke. Och Gud gav honom det, trots allt han har gjort. Om du ber Gud, kan du ta emot mig? Kom och säg, idag är du med mig. Från mig nu är det min. Amen. Visst är det bra? Be inte om en tanke, be om frälsning. Fader Gud, du ser oss alla och du ser vad vi bär. Du vet hur det egentligen är med våra hjärtan. Men jag ber att det här ska landa, den dåtida sidan av frälsningen. Låt den landa så att vi har frid idag och tro för imorgon. Ta bort all press och ta bort all fruktan. I namnet Jesus, jag bryter all fruktan, jag bryter all press. Press är inte i den helige ande, den helige ande är frid. Och vi har din frid som övergår allt mänskligt förstånd, bara fyller oss just nu. Och bevara våra tankar i frälsningen och i Jesus. Tack Herre för vad du har gjort för oss. Förlåt oss att vi ibland liksom inte visar dig uppskattning för det. Men Herre, just nu känner vi bara, vi vill bara kasta blommor framför dig. Kyssa marken du går på och dansa inför dig av tacksamhet att du har tagit emot oss. Jag ska inte se mig och flacka med blicken mer, utan jag vet att jag är accepterad av the most high. Kom heligande, dra varje person som behöver förbön idag. I Jesu namn. Amen. Amen. Förebedjarna kommer stå där borta och vi kommer be för dig. Det kommer vara coronavänliga metoder. Inga så här stora handflator på ansiktet, utan för att det brukar vara så här. Vi känner ju alla Jonathan. Nej, skojar. Ja, men ni fattar. Förbön. Om du känner att det drog någonting i ditt hjärta, då är det kanske någonting Gud vill plocka upp. Och ibland tänker vi också så här, ja men det är bara en liten sak så här. Well, om det kom upp i dina tankar, då verkar det vara en big deal för Gud. Förstår du? Ibland så degraderar vi oss själva. Så här, det är ingenting. Jag fixar det själv. Bibeln säger, håll inte dig själv för vis. Frukta Gud, fly onda. Med andra ord, ta hjälp. Alltså, tro inte att du ska fixa det själv. Utan be om hjälp. Be om förbön. Det finns kraft i handpåläggning. Så vi kommer lägga vår hand. Men kanske på ryggen då. Rena händer kommer göra det. Amen. Och allt du säger där stannar. Liksom, det är mellan Gud och dig. Och förebedjaren kommer inte prata vidare. Självklart inte. Är ni med? Så känn er riktigt trygga. Men vad som är viktigt är att man gensvarar till det Gud säger. Och inte stålsätter sitt hjärta och sitter kvar. Liksom. Det är viktigt. Be om förbön. Låt det bli en islossning i din tro. Amen. Och finns det så här grejer som behöver bara slå sönder. Liksom, då sker det också. Kom helig ande. Gör ditt verk. I Jesu namn. Amen. Halleluja. Och medan liksom förebedjarna gör sig redo, så kan vi börja sjunga. Led oss syster. Så bara blundar vi allihopa. Ser Jesus framför oss. Och lyfter händer. Och medan lovsången pågår, så behöver inte ni vänta. Utan du kan bara lämna din plats. Tack grabbar. Du kan bara lämna din plats och gå till en förebedjare. Du behöver inte känna, och jag måste vänta på att någon blir ledig. Du kan stå lite vid sidan och vara i bön liksom under tiden du väntar. Och gå fram och vara hungrig. Är ni med? Funkar det? Om någon känner så här, det är lite så här, jag är inte van att göra det. Kanske vi kan hjälpa varandra, vi är ju vänner här, eller hur? Kanske du kan bara ställa frågan till den som är bredvid dig. Hej, vill du gå? Jag kan gå med dig. Kan vi inte vara så generösa liksom? Vill du gå fram? Jag går fram med dig. Behöver du be en ordentlig frälsningsbön där du bara vet att jag är frälst? Gå. Behöver du liksom bli av med grejer, lägga det framför Jesus liksom, gå fram. Känner du dig träffad av någonting, låt dig inte stoppa, så låt inte fienden stoppa dig. All right? Känns det bra? Så vi sjunger och bara ställ frågan till varandra. Please bara gör det, var frimodig. Om inte du har någon bredvid dig, gå till, ja, så här, bara ställ frågan. Hej, jag kan gå fram med dig och be med dig. Eller i alla fall gå fram bara till en förebedjare. I Jesu namn. Amen. Nu sjunger vi. Tack Jesus.